Visst är det fantastiskt att få vara en del av en församling. Jag tänker med stor tacksamhet tillbaka till förra helgen då vi som församling fick vara med i barnkalaset som vi hade borta vid skolan, vid idrottshallen, som drog massvis med människor. Och där vi fick finnas med. Och det som... Jag var inte den mest drivande där. Men vi besökte ju. Och var med lite grann. Men jag tycker ni är fantastiska. Alla ni som hjälpte till och drog i detta. Och jag och Lotta, ni som har läst mitt nyhetsbrev vet att vi var iväg i Göteborg i helgen, förra helgen då, och spenderade dagen och kvällen på Liseberg. Och att vi missade den här gudstjänsten förra söndagen när vi fick besök av Rickard Svensson. Och de rapporter jag har fått var att det var en fantastisk gudstjänst. Inte bara utifrån predikan som Rickard höll. Utan också att det var en atmosfär under gudstjänsten. Där som Guds närvaro var påtaglig. Och att det var många som fick bli berörda av Gud. Och jag tänker att vi får tro att det här är bara början. Och att vi som i vår församling som ska få se ännu mer av det här. Ännu mer av Guds närvaro. Och att vi ska få vara, så som Rickard sa, att vi ska få vara personer som får visa och förmedla en gudomlig vänlighet till människor vi möter. Jesus, han som tog sig an och sträckte ut en hand till de där som ingen annan ville vara med. Jag tänker att vi också får vara sådana. Och idag så är det en ny början. Vi kommer påbörja en resa genom den bibliska berättelsen. Där vi som under hösten kommer att... Under höstterminen här nu så kommer vi mestadels i våra predikningar att befinna oss i de gammaltestamentliga texterna och berättelserna. För att sedan kring jul och nyår så sker det skifte. Vi går in i Nya testamentet. Den här årgången som man kan säga, så är det Lukas evangeliet som vi kommer att förfölja. Och Lukas evangeliet, eller Lukas, han skrev ju två böcker. Han skrev ju det som är fortsättningen. Han skrev ju Lukas evangeliet och så skrev han Apostlagärningarna. De här böckerna som egentligen inte är två utan som sitter ihop. Så där kommer vi få följa Lukas beskrivning av Jesus, men också då de första kristna. Och när vi idag börjar den här resan och den här berättelsen, så har det redan skett en del saker. Skapelsen har redan skett. Det här med att jorden skapas, Adam och Eva, att de faller i synd. Och sedan som en tid efter, vi har Noah och syndafallet med den här båten. De här grejerna har redan hänt. Men mycket av den bibliska berättelsen, det handlar sedan om hur Gud söker upp människan, hur Gud utväljer ett folk, det judiska folket, som får bli som hans egendomsfolk och som får bli som ett vittne för världen om vem Gud är. Och i formandet av det här gudsfolket så börjar det med en person, kan man säga. En patriark, en stamfader, en urfader eller ärkefader, vad man vill kalla det, Abraham. Och när vi som påbörjar och befinner oss i den här resan, så är det inte bara några sagor eller några legender, utan det handlar om människor, verkliga människor som på många sätt var ganska vanliga. och som får användas av Gud. De var inte alltid några superhjältar, utan de hade sina svagheter. De hade sina tillkortakommanden, men trots det så valde Gud att använda dessa människor. Och Abraham då, vad vet vi om honom? Jo, men bland annat så kom han, eller från början hette han inte Abraham utan hette Abram. Och han kom från Ur i Kaldén. Och det mesta av hans liv så levde han i Kanan. Han födde upp boskap och det verkar som att han hade framgång i det. Han hade en fru som hette Sara, men de hade också tjänare eller slavar i sitt hushåll. Han hade syskon och bland annat en brorson som heter Lot. Dagens bibeltext är från första Mosebok kapitel 15. Vi får se om den kommer upp på bilden. Jag har inte förberett Lasse idag. Nu står det så här. Från den första versen. Hon har det verser fram. En tid därefter kom Herrens ord till Abram i en syn. Var inte rädd, Abram, jag är din sköld. Du ska bli rikt belönad. Abram sa, Herre min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och han sa, du har inte låtit mig få några barn och därför blir det min tjänare som ärver mig. Men Herrens ord till honom löd, det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod. Och Herren förde honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Abram trodde Herren och därför räknade Herren honom som rättfärdig. Tänk att vi ber för resten av den här predikan och gudstjänsten. Tack Gud för ditt ord, att det är ett levande ord. Tack för att det här som vi har påbörjat nu, den här resan genom den bibliska berättelsen, att det inte är bara några legender eller sagor, utan det handlar om sanning, det handlar om verkliga människor som har fått betyda någonting för dig som du har använt. Gud, jag ber att vi idag, resten av den här gudstjänsten, skulle få möta dig, få med oss någonting av vem du är, att vi skulle förstå vem du är och vad du vill i våra liv. Tack Gud för det. I Jesu namn. Amen. Till det här bibelordet, som till historien eller den här bakgrunden, så är det så att Gud i några kapitel tidigare hade gett Abram, eller Abraham, ett trefaldigt löfte. Ett löfte om, det handlade om land som han skulle få, det handlade om välsignelser och det handlade om ättlingar eller avkomma. Och det står så här, jag läser det också i första Mosebok kapitel 12. Det står så här, Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna de som välsignar dig och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Abraham bröt upp som Herren hade befallt och Lot följde med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, alla egendomar och alla slavar som de hade förvärvat i Haran. Så började de sin vandring mot Kanan. När de kom fram till Kanan fortsatte de in i landet ända till den heliga platsen vid Shekem, till orakelterbinten. På den tiden bodde kananéerna i landet. Herren uppenbarade sig för Abram och sa, åt dina ättlingar ska jag ge detta land. Abram byggde där ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Abraham eller Abraham, så man snubblar lite på det här. Jag tror inte att det spelar sig jätte, jag tror att ni kan ha överseende om jag säger Abraham. Det är samma person, även om det var att han fick namnet Abraham vid ett speciellt tillfälle som var avgörande. Men Abraham och Sara, eller Sarai, de hade sin business, de hade sitt det här boskapsuppfödningen. Och de hade sina anställda, det kanske är svårt fel att säga det, om det slavar, men jag gör en liten sån här tolkning. De hade liksom en ganska bra verksamhet. Men de hade inte fått några barn. Barnlösheten. Att inte kunna få barn, jag tror att många kan tänka sig in i den situationen. Att det säkert är mycket smärtsamt. Att det är en stor sorg i livet. Vissa vet av egen erfarenhet hur det kan vara. Eller av människor i ens närhet. Men i den antika världen så betyder det kanske ännu mer. Det var kanske ännu mer viktigt att få barn, mer än det vi kanske tänker. För i det här med barnen så fanns liksom det här sociala skyddsnätet. Att när man blev gammal, omsorgen, försörjningen, så skedde den liksom genom barnen. Att barnen tog hand om sina föräldrar. Och det var även så som på den här tiden att det här tron eller den här idén om att jag kommer leva kvar hur länge som helst, liksom jag kommer uppstå, liksom, den fanns inte på det, den idén var inte utvecklad på samma sätt som det blev senare och som vi kanske tänker, utan att sättet som en människa levde kvar, det var genom sina barn, genom att sitt namn blev liksom fördes vidare i släkter, så förde man namnet vidare. Och Abraham och Sara, de hade blivit gamla. När Abraham fick det här luftet i kapitel 12, då stod att han var 75 år. När han fick luftet som några kapitel senare, så hade ju tiden gått, åren hade gått, och han hade fortfarande inte fått något barn. Abraham och Sara, de hade inte riktigt de mest gynnsamma förutsättningarna. Det här Guds löfte då om ett talrikt folk, ett stort folk. Ett folk som så många ättlingar som stjärnorna. Det såg långt borta ut. Och Paulus, han skriver så här om Abraham i Romarbrevet 4, så skriver han så här att han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring 100 år gammal och att Saras modersköte var dött. Om vi försöker förstå den här situationen som Abraham och Sara stod i, och det här med det här sociala skyddsnätet och hela den biten, så hade de ju all anledning i världen att hoppas och längta efter att få ett barn eller få föra sitt namn vidare. Men bäst före datumet, det hade passerats för länge sedan. Och man kan kanske, som om man försöker som tänka sig in i deras situation, så kanske man kan tänka att de hade lyckats förlika sig, heter det, med tanken om att nej, men vi får nog aldrig barn. Och därför så skulle då Abrahams arv få gå vidare till någon av hans tjänare. Det här med att man adopterade någon av sin tjänare, så det förekom under den här patriarktiden. Men det var ju verkligen inte det mest lyckosamma för Abraham, utan det var ett olyckligt öde. Men så kommer Gud till Abraham. Och så blåser han liv i gamla drömmar, gamla förhoppningar. När han ger Abraham de här löftena om land, om avkomma och välsignelse. Men han fick ju luftet, men sen så händer det fortfarande ingenting. När luftet är man längtar efter, när det uteblir, vad gör man då? Och hur länge ska man behöva vänta? I den här versen som vi utgår från idag i första Mosebok 15, så har det ju gått en tid sedan Abraham fick det här första löftet från Gud. Och läser man så är det nästan att man skulle kunna höra Abrahams frustration och irritation i sitt svar till Gud. Det står så här: en tid därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Var inte rädd, Abraham. Jag är din sköld och du ska bli rikt belönad. Och då säger Abraham så här: Herre min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och han sa: du har inte låtit mig få några barn och därför blir det min tjänare som ärver mig. Men Herrens ord till honom löd: det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod. Den här dramaturgin, eller vad man ska säga, som den här texten spelar upp, det är som det är att Gud ger Abraham ett löfte, vilket Abraham sedan ifrågasätter, protesterar mot. Men det Gud ändå står på sig, och han visar Abraham den här bilden av att, ja, när han får se upp mot stjärnorna. Varpå Abraham accepterar och tror det som Gud har sagt. Att tro på de luften som Gud ger och visar oss. Gud, han visade Abraham himlens alla stjärnor. Stjärnorna som är så många att de inte går att räkna. Men så talrika skulle Abrahams ättlingar bli. Det var den framtidsvision som Gud visade honom. Och jag tror säkert att många av er har sett, har varit ute någon kväll eller någon natt när det har varit så där stjärnklart. Inga gatlampor som stör. Och som man förundrat stått där och tittat upp mot de olika stjärnbilderna. Och kanske kan ni se och tänka er in när Abraham står där. Han fick stå där liksom och se alla dessa stjärnor. Allt detta förunderliga. Det här som inte gick att räkna. Och då hör han liksom att det här är din framtid. Det är så stort och det är så fantastiskt och nästan ogreppbart. Men det står att Abraham trodde Herren. Tron, det är någonting fantastiskt. I Hebreerbrevet 11:1 så definierar Paulus tron så här: tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss en visshet om det vi inte kan se. Eller Folkbibelns översättning uttrycker det så här: tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Tron, det är någonting mer. Det handlar om någonting mer än bara en längtan eller en förhoppning. Det handlar om en övertygelse. En visshet om någonting som man inte kan se. Och kanske är det så som att vi vet inte alla detaljer eller vägen dit. Men ändå så är det någonting som vi är övertygade om ska ske. Vi har en tro på det. Men jag tänker att tro också handlar om en förtröstan. Det handlar om att lägga vår situation, våra drömmar, vårt öde, våra liv i Guds händer. Och att lita på att Gud också kommer att bära. Det här att våga släppa taget om vårt eget kontrollbehov. våra egna som förutfattade meningar om hur saker och ting ska bli eller i vilken ordning saker och ting ska ske. Vi har att göra med en väldigt god Gud. Det står så här, Jesaja 29:11 säger så här. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång och inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. Gud, han vill oss gott. Han vill oss det bästa. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Och Gud, han håller sina löften. För även om det ibland tar tid. Och ibland så blir inte vägen dit alltid som vi tänker oss. När det gäller Abraham så fick det gå ganska lång tid innan han till slut fick sin löftesson Isak. Abraham och Sara hade blivit sådär 100 år gamla. Och vägen dit, känner vi till historien och berättelsen om Abraham, så vet vi att det också fanns frestelser på vägen. För Abraham och Sara så verkade den här väntan och längtan, den verkade ha blivit så outhärdlig att de tog saken i egna händer. Abraham och Sara, de fick barn genom Saras slavinna Hagar, och de fick Ismael. Frestelse på vägen är som att lösa situationerna själv, att infria löftena på egen hand, det som man upplever att Gud har sagt. De finns där längs vår väg, och vi får så gott vi kan göra att vi inte rusar in i det som Gud har sagt, utan att be Gud, att vi inte går händelserna i förväg, utan att vi får be Gud om vishet och tålamod att vänta in hans stunder och hans tider. Jag har fått ärva en massa böcker av min farfar. Och det är inte alla av de här böckerna som jag läser. Och min fru är ganska irriterad på att jag... Ja, för att det tar upp så mycket plats. Och alla får inte plats, utan många ligger även i ett förråd. Men jag älskar böcker, så är det. Och alla böcker behöver man inte läsa. Utan ibland så kan liksom bara en titel på en bok tala. Och så är det för mig, liksom att Gud kan tala till mig genom boktitlar. Och en bok jag kan ha haft med den här någon annan gång, men det står, den heter Omöjligt, inte för Gud. Omöjligt, inte för Gud. Jag tycker att den titeln är så talande om vilken Gud som vi har att göra med. Att det finns inga hopplösa fall, inga omöjliga situationer när vi har med Gud att göra. Och exemplet som vi har med Abraham, det finns fler i Bibeln, och det är lite typiskt Gud, kan jag tycka. Det här att Gud går in och agerar och handlar just då det verkar som mest kört. När det är som allt hopp är ute, det är som det här är en omöjlig situation, det går inte. Då griper Gud in med sitt mirakel och infriar sitt löfte. Och i det här, liksom, när Gud agerar på det viset, så blir miraklet bara större. Och när det gäller Jesus så är ju det också ett exempel. Med Jesu död och uppståndelse. Eftersom där det verkar som att liksom det är kört. Jesus har dött, han har blivit besegrad. Men där liksom Jesus uppstår från döden, besegrar döden, bryter liksom dödens makt, syndens makt. Så det är ju det ultimata beviset på Guds storhet och makt över omöjligheter i det som han gör genom Jesus. Och Jesus han säger själv, jag hade inte behövt ta den här boken, men det var det den som talade till mig i min bokhylla. Men det citeras flera gånger i, eller det nämns i flera av evangelierna, att som Jesus själv säger, att det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Jag tror att Gud, att han vill liksom han gjorde med Abraham, då han liksom återkom med de här löftena, så tror jag att han vill blåsa liv och påminna oss om löften och drömmar som vi kanske har haft, eller vi kanske har börjat släppa eller glömma bort. För vet vi vem vi har att göra med? Vi har att göra med den Gud som har skapat hela jorden. Den Gud som, där ingenting är omöjligt. Du tänker på din situation, din omständighet, din dröm, och du tänker omöjligt. Men Gud tänker möjligt. Jag tror att vi står inför spännande tider i den här församlingen. Inför en ny säsong. Jag vill ha tro. Jag har tro för att vi kommer att få se luften och drömmar som har tänkts och betts över i den här församlingen. Och för den här bygden, för Väddige. Att vi ska få se det börja infrias. Men jag tror också att vi går in i en säsong där vi får se hur Gud än mer kommer att svara på våra böner och infria drömmar som vi har burit på. Och jag tror att det kan vara tid att vi kanske skulle behöva damma av en del av de luften, profetiska ord, tilltal som vi har fått. En del kanske har saker nedskrivna i något anteckningsblock, i någon bibel någonstans. Och om du inte har gjort det, så kanske det är dags att du också börjar kanske föra en andlig dagbok. Skriv ner de här sakerna som Gud talar till dig och visar dig. Så tror jag att vi också kommer få se hur Gud också svarar. Men i det så får vi också be Gud om tålamod och om tro att Gud han kommer svara. Han kommer infria sina löften. En del saker kan vi få se snart ske. Andra saker tar längre tid. Och i det här då så får vi finnas till för varandra. Vi är inte ensamma, utan vi får bära varandra. Vi får trösta varandra. När bördan blir för tung, eller när längtan efter det där som Gud har visat, att när den blir alldeles för lång eller outhärdlig, då får vi stå med varandra. Och vi får lita på att Gud har kontrollen. Vi får försöka hitta en vila, en förtröstan, en glädje i det som vi står i just nu, i nuet. Och att i det inte tappa hoppet, inte tappa tron på en Gud som faktiskt står fast vid sina löften. En annan bok som jag hittade i min bokhylla, den är inte min farfars, utan jag tror det kan vara min svärmor som har legat några år. Det är Joyce Meyer. Den här har jag inte heller läst, utan det är fortfarande det här läsningen som jag gör ibland. Men den titeln är Njut av livet där du är medan du är på väg dit du ska. Njut av livet där du är medan du är på väg dit du ska. Det är också en talande titel. Och någonting som jag tror att vi kan få försöka leva efter. Att vi är på väg mot någonting fantastiskt. Gud har som goda planer för oss. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Och vi är på väg liksom att se Guds luften i våra liv och i församlingens liv infrias. Men på den vägen så ska vi som här och nu njuta av livet. Här och nu njuta över som de som stegen som vi får ta, som de här glädjeämnena, de här små tacksamhetsämnena på vägen. Ja, tack Gud För att du är möjligheternas Gud, att det inte finns några begränsningar hos dig, Gud, utan där vi ser att det är hopplöst, omöjligt, dött, där ser du att det är möjligt, där ser du att det finns hopp, där ser du att det finns liv. Tack Gud för att vi får koppla med dig, Gud, som är livets Gud. Ja, tack Gud för det. Tack Gud att vi skulle få se ännu mer av alla de drömmar som vi kan bära på. Du ser som du känner oss, du vet var en av oss, du ser vad vi har fått gå igenom i våra liv. Du ser som den brottning, den prövning som en del av oss har fått genomlida. I väntan på att på som dina löften, det du har visat, det du har lagt i människor. Gud, jag ber att du skulle tända en låga av en nytt hopp, ny tro. Och Gud, jag ber att vi ska få gå in nu i en säsong i den här församlingen där vi skulle få se dina ord över den här församlingen och över den här bygden skulle få bli verklighet. Gud, du ser att det finns många som har bett under åren för den här bygden. Och Gud, jag ber att vi nu ska få gå in i en säsong där din närvaro skulle få bli ännu mer påtaglig. Där människor skulle få hitta till en relation med dig. Gud, jag ber att du skulle komma och välsigna Väddiga på alla sätt. Vi ber att du välsignar som alla troende. Vi ber att du välsignar som alla kyrkor och allt som finns här runt omkring. Som är en del av din församling. Gud, jag ber att vi ska få vara en tid där vi får se de här sakerna ske. Att det ska få bli en tid av blomstring. Tack Gud för det. Gud, jag ber att du också öppnar våra ögon så att vi skulle få se ännu mer med dina ögon. Att vi skulle få se in i situationer på det viset som du ser. Att vi skulle få ditt perspektiv. Gud, och fyll oss med ännu mer av din ande och ännu mer av tålamod och förtröstan på dig, Gud.